There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Avsnitt 154. Vad glad jag blir för att ni är så många som lyssnar som har hängt med så här långt. Och dessutom är det många som kommer till. Det är smått fantastiskt att det finns så mycket att lära sig. Och jag som nybliven 54-åring har de senaste 3,5 åren lärt mig otroligt mycket om hälsa och vad jag mår bra respektive dåligt av. Jag har absolut tillhört den här gruppen som slarvat med sömn, kost, träning med mera utan att kroppen sagt ifrån särskilt högljutt. Men någonstans vid 45-48 sådär så började den skicka ut signaler om att den inte riktigt gillade mitt sätt att hantera den. Varför blir det så? Och vad är det som händer när kroppen börjar tala om att den inte är helt nöjd med levernet? Det ska du få veta mer om här. Hörde du inte förra avsnittet så tycker jag att du ska lyssna på det också. Men det går bra att börja här, så välkommen att lyssna. Då, Maria Karlsson, så har vi haft mycket spända reaktioner sedan förra avsnittet och vi ska ta vid där vi slutade egentligen. Kan inte du bara kort berätta vem du är för den som missade förra avsnittet?
Självklart, Åsa. Kul att vara här igen.
Ja.
Jag heter alltså Maria Karlsson och jobbar med näringsterapi. Ett väldigt, ska vi säga, stort abstrakt ord egentligen. Och jag har väl jobbat ungefär 15 år med klienter. Och jag undervisar även på en skola för näringsterapi här i Stockholm.
Vi ska komma vidare i det här som kändes som lite nästan skrämmande i förra avsnittet. När vi pratade om hjärnan, vi pratade om tarm, vi pratade om inflammation. Vi pratar om hur systemet kan ha haft ganska hög tålighet under lång tid. Och så plötsligt när man kommer i klimakteriet runt 50 där så börjar systemen braka ihop på ett eller annat sätt. Eller symptomen börjar ge sig till känna och det kan vara allt från ledvärk, magkrångel, huvudvärk, alla möjliga olika symptom, hud och allt möjligt sånt som är väldigt vanligt hos oss kvinnor. Och nu ska vi komma in lite grann på hur vet man ens att man har de här problemen och hur botar man dem?
Ja, Åsa, där kommer du med ytterligare en väldigt stor fråga. Jag vet inte ens var jag ska börja.
Nej, men du har en stund på dig.
Ja, det första är ju att när man jobbar som jag gör med ett icke-legitimerat yrke så får vi inte använda ordet bota. Och det är heller inte intressant. Jag saknar inte den möjligheten att få använda just det ordet. Däremot var jag och mina kollegor söker göra är att så långt det är möjligt återställa kroppens normala funktionalitet. Vilket medför att kroppen själv kan börja reglera det som är i obalans. Och med det sagt så betyder det att vad vi söker göra är att förstå vad är det som driver den här obalansen. Vare sig det är en ledvärk eller en svullen mage eller en generell trötthet eller vallningar eller vad det nu än är. Och det betyder ju också att ett symptom vanligtvis inte har en orsak, till exempel trötthet. Så man måste ju börja gräva. Så jag brukar ju kalla mig för en hälsodetektiv. Och det är väl vi alla som jobbar med hälsa. Det är bara att vi kommer ifrån olika ingångar. Och att syftet för oss alla är att söka förstå, men vad är det som för sig går? Och sen har vi många olika discipliner. Vare sig vi jobbar inom, som jag gör privat, eller en kroppsterapi, eller inom vården. Men det är väl ändå syftet.
Om man då ska titta på sig själv och känner att man har något sånt här skav någonstans. Jag kallar det för skav. Det kan vara mycket, mycket allvarligare än så. Men det är någonting som inte står rätt till. Går det att säga så här, ja men börja med det här, för då kommer du kunna vara din egen detektiv. Eller gör så här, för då kan du börja få lite ledtrådar.
Man kan verkligen göra mycket. Och det som är unikt för varje individ, det är ju att vi är med oss själva dygnet runt. Och det betyder att vi har tillgång till oss själva. Så att börja föra bok på vad man egentligen håller på med. Det vill säga att man gör en egen inventering är värdefullt. Och det är också någonting som jag ber mina klienter att göra. Att fylla i en matdagbok. För egentligen har vi inte så stor koll vad vi gör. Utan att helt plötsligt kanske vi märker att, men gud vad det gör ont. Eller vad jag är svullen i magen. Men börjar man faktiskt kartlägga vad man håller på med, så kan man kanske ringa in att när jag har ätit det här, eller när jag har tränat, eller när jag inte har tränat, eller när jag har lagt mig för sent, eller vad det nu kan vara, då uppstår det här symptomet.
Om man då tänker på det här med dåligt näringsupptag, hur vet man ens att man har det?
Jag tycker det är en klurig fråga. Det är ganska svårt att ta reda på hur man tar upp näringsämnen. Vissa näringsämnen är väldigt lätta att mäta. Vissa ämnen kan man enkelt mäta i vanliga blodprover, men långt ifrån alla. Men där kan vi bland annat mäta våra järnvärden, B12, folat och D-vitamin. Men vi kan inte mäta alla typer av näringsämnen. Så det man kan mäta i vanliga blodprover, det tycker jag man ska ta och göra. Men annars så handlar det ju om att dra slutsatser utifrån dels hur magetarm fungerar, men också hur man mår. Och hur vi ser ut. Vi får ju viktiga ledtrådar ifrån kvalitet på hud, hår, naglar, energinivåer exempelvis. Så att det är en ganska stor fråga. Men jag skulle säga, för att vissa av mina klienter kan ju komma till mig och säga att kan jag få mäta status på allting? Och jag skulle säga att det går inte riktigt.
Om man då tänker det här med att hjärnans mående och näringsupptag och den här hälsosamma tarmen, det hänger ihop med hjärnans välmående, så talar du också om någon läckande hjärna och rostande system. Kan vi ta det?
Det här ordet, läckande hjärna, man börjar ju prata om det ute i världen bland de här forskarna som jobbar med funktionsmedicin bland annat. Och det man har sett är att vi har ju, eller vi består ju av olika barriärer. Vi har ju till exempel våra luftvägar, så vi måste ha en god integritet i näsan, i bihålorna, men även i luftrör och lungor. Likaså i hela magsäck och tarmen. Och även då i hjärnan. Vi känner ju till att vi har en tät blod-hjärn-barriär. Och det är ju, den är oerhört tät. Och det har ju också visat sig att vara ett problem om man söker få in mediciner i hjärnan, att det är svårt att få in dem. Så det man har sett i forskning är att hjärnans täta blod-hjärnbarriär kan, integriteten kan påverkas så att den här barriären blir mer genomsläpplig. Och det har man ute i världen börjat just kalla för läckande hjärna eller leaky brain. Och följden av det är att hjärnans funktion kan påverkas på olika sätt. Och det här är ju ett väldigt stort område och någonting som man har börjat prata om. Och det som är väldigt viktigt att känna till också är att vi kan påverka blod-hjärnbarriären så att vi håller oss fortsatt friska. Allt är påverkbart.
Och då måste vi få veta hur man gör då.
Ja, precis. Vad gör vi? Och då är det också viktigt att förstå att det här handlar om hur man lever sitt liv. Det går inte att, ska vi säga, slarva med sig själv livet ut. För att hjärnan ska må bra så behöver den vila. Och den behöver alltså sova. Och då är vi tillbaka till det här vi kan tycka låter abstrakt. Ät bra, sov och rör på dig. Men det är så att när vi sover så kan hjärnan inte bara vila men också få möjlighet att regenerera sig. Och exempelvis bygga nya celler. Och det gäller ju hela kroppen. Och sen handlar det ju om också att man ger hjärnan det näringsämnen som man behöver. Och hjärnan är ju en enda stor fettklump och består av väldigt mycket fleromättade fetter, det som vi brukar kalla för omega-3-fetter. Och hjärnan behöver andra typer av näringsämnen. Så då är vi tillbaka till att söka äta en näringstät kost.
Och om man har en dåligt fungerande mage och dåligt tarmupptag, alltså dåligt näringsstatus i tarmen, måste man börja där? Eller hur, alltså för nu blir jag jättenervös här, för att hur ska man veta att det går åt rätt håll? Eller går det alltid åt båda?
Det där är en jätteviktig och bra reflektion. Jag skulle säga att om inte mag-tarmfunktion är på plats så påverkar ju det övriga kroppen. Och det är ju därför att det vi äter, maten bryts ju ner i magsäck och i tarmen. Och sen tar vi upp näringen huvudsakligen då i tunntarmen. Så självklart om det här organsystemet är påverkat så kommer ju det påverka hur vi får ut näringen i kroppen. I hela kroppen och självklart då även hjärnan. Så som svar på din fråga så börjar man alltid med mag-tarmhälsa och se till att det fungerar väl innan man jobbar med övriga delar. Vare sig det handlar om lederna, huden, energin, sömnen eller vad det nu kan vara.
Mm. Otroligt intressant. Det här rostande systemet då?
Ja, jag brukar ju prata om att vi är som ett maskineri. Och om vi ser oss själva som ett maskineri med bland annat många kugghjul. För att de här kugghjulen ska fungera så måste de vara välsmorda. Och vi människor är ju ibland duktiga på att nästan som att kasta grus in i maskineriet. Och då funkar vi inte lika väl. Och vad är då grus? Ja, det där är ju verkligen något att diskutera. Och det är där jag brukar komma tillbaka till att om vi lever mer som vi har gjort under vår evolution. Och med det sagt är det ju, kan det vara på olika sätt vad man känner till. Men det finns väldigt många gemensamma nämnare. Och det är ju att man äter en väldigt näringstät föda. Väldigt mycket vegetabilier. Vi har ätit, det har varit en stor variation. Väldigt fiberrikt. Och i säsong kan det ha varit då vissa frukter och rötter och grönsaker och proteinkällor i perioder när vi har fått tag på ägg eller larver eller fiskar och andra däggdjur. Men vi har definitivt inte haft tillgång till innan hela industrialiseringen transfetter och stora mängder socker exempelvis. Så det är väldigt nytt i vår kost. Och det har man ju också sett att när man minskar den näringstäta födan och ersätter det med, kan vi säga, hittepå molekyler i form av andra typer av fetter och snabba kolhydrater, så kan det påverka uttrycket i våra receptorer som kodas också av våra gener. Och det kan i sig, kan man säga, påverka hela vårt maskineri. Och ett av de största problemen idag är ju att vi utvecklar olika sjukdomar som har en gemensam nämnare. Så rubriken är ju inflammation. Och exempel på inflammationssjukdomar, det är ju hjärt-kärlsjukdom och diabetes, vissa tarmsjukdomar och ledsjukdomar, för att nämna några.
Och var kommer själva rosten in?
Ja, jag brukar ju säga det att om det här maskineriet inte fungerar optimalt, så börjar vi rosta, enkelt beskrivet. Våra celler och våra receptorer och våra enzymer i kroppen går på olika näringsämnen. Det är alltså bränslet. Så får vi då inte i oss tillräckligt med näringstäta födoämnen, så kan vi få mer inflammation exempelvis. Och det kan ju ändra uttrycket eller funktionen i till exempel olika enzymer för att producera till exempel energi eller bygga upp andra typer av celler.
Sen kommer vi in i den här fasen då när plötsligt progesteron och östrogenet ger vika. Vad händer då med hela det här liksom systemet som kanske redan är lite grusigt?
Ja, hormonerna, däribland östrogen och progesteron, kan man säga gör oss mer vitala. Så om vi börjar med östrogenet, när det börjar gå ner i klimakteriet, det har ju en väldigt stor antiinflammatorisk verkan. Så hos en kvinna i klimakteriet, om man då har haft mycket stress och inte kunnat äta så näringstätt som man önskar, så kanske man redan stod och, eller jag skulle snarare säga så här, man kanske är lite på tunn is redan. Och sen så kommer klimakteriet, och det var droppen som gjorde att isen blev, så att säga, för tunn. Så att man har redan kanske dessförinnan, innan klimakteriet, varit på gång med olika typer av inflammatoriska processer i kroppen. Man kanske redan har en sjukdom kopplat till inflammation, till exempel diabetes, eller en hjärt-kärlsjukdom, eller en ledvärk. Och när östrogenet då går ner, så kan den här inflammationsprocessen bli tydligare.
Och då kommer man tillbaka till det här då, att balansera näringsintaget kan också balansera hormonerna, så att det blir lättare att få styr på sina klimakteriebesvär.
Jag skulle säga så här, att för att undersöka hur man kan må så bra som möjligt, så behöver man öka näringstätheten. Man behöver ju också se till att man sover och rör på sig exempelvis, för att se vilka symptom kvar står. Är det tillräckligt? Når jag hela vägen med att äta så bra som möjligt och kunna sköta mig vad det gäller de andra livsstilsbitarna? Men det är inte säkert att det är tillräckligt. Men det är en förutsättning. Om man ska vända på det, så vid en hormonbrist i klimakteriet, så är det ju inte alltid så att om man får ett östrogenläkemedel förskrivet att det löser alla kvinnans problem. Men däremot om man ser till att man äter väldigt väl, det är som att man krattar, luckrar upp jorden, så att om man väl får ett östrogenläkemedel förskrivet, att det landar i bördigare jord. Låt säga att kvinnan i klimakteriet, hon gör allt hon kan. Hon mår bra, hon är lycklig på den plats hon är i livet. Hon har en ja, sömnen är påverkad sen klimakteriet, men hon äter näringstätt, hon har en bra kunskap om vad hon mår bra av att äta. Hon får i sig sina 8 näva grönsaker per dag och så vidare. Och trots detta så har hon kvar sina vallningar och torra slemhinnor. Då är min erfarenhet med de kvinnor jag har jobbat med genom åren att de ofta kan må väldigt bra att få ett östrogenläkemedel förskrivet. Man kan se det som, ska vi säga, det här glittret man lägger till, eller the sprinkles. Mm. Det är det, kanske det sista man behöver. Men jag tycker att det är viktigt att man inledningsvis lägger en god grund för sin hälsa, så att man inte tror att ett läkemedel, i det här fallet ett hormon, kommer ge hela lösningen. Därför att ett hormon ska ju, när det kommer in i kroppen, så småningom brytas ner i vår lever för att sedan neutraliseras och elimineras. Och då måste man om inte annat ha gott om näringsämnen för att leverns avgiftning ska ske på ett bra sätt. Tar du östrogen via huden så går det direkt ut i blodet, medan om du tar östrogen via munnen så går det via hela matsmältningen. Så att det har lite olika effekt.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
En av de frågorna som jag är intresserad av, det är inte bara jag som är intresserad av, hur det här med övervikt och undervikt kan påverka förmågan att ta upp näring.
Jag skulle säga så att man kan inte enbart titta på en vikt och dra den slutsatsen. Varför det? Jo, om vi börjar med övervikt, så kan det ju vara så att en kvinna som är överviktig kanske äter oerhört näringstätt, vilket vanligtvis då bidrar till att hon kan bygga en god integritet i tarmslemhinnan, vilket är viktigt för nedbrytning av mat och upptag av näringsämnen. Jag skulle snarare vilja säga också att insidan är viktig. Hur kommer det sig att den här personen har en övervikt? Kontra, har en kvinna ätit mycket kalorier men få näringsämnen, så kan ju det verkligen påverka integriteten i hela mag-tarmfunktion. Vad gäller undervikt så är det ju så att vi består ju väldigt mycket av proteiner. Väldigt mycket, jag ska säga, vår hud är väldigt mycket protein. Vi har ju väldigt mycket kollagen och elastin. Och det betyder ju också att mag-tarmslemhinnan består av en hel del proteiner. Och om man då äter alldeles för lite och därav är underviktig, så kan följden bli att man inte kan bygga en lika stark integritet i mag-tarmslemhinna exempelvis, vilket då i teorin kan påverka hela funktionen i mag-tarmkanal. Vid en kraftig undervikt, det uppfattar ju kroppen som fara för livet, det vill säga jag håller på att svälta ihjäl. Och precis som det blir ju en hög stress, då kommer kroppen styra om till det som är livsnödvändigast och nedprioritera det som inte är viktigt för stunden. Och det, där ingår ju vanligtvis produktion av könshormoner. Det är helt ovidkommande att kunna producera arvingar när det är fara för ens eget liv. Så låga nivåer av hormoner kan ju bli följden av en kraftig undervikt.
Man kan stressa fram klimakteriet dessutom lite för tidigt i livet genom att stressa sin kropp för mycket med undervikt och för hård träning och så vidare.
Absolut. Och det skulle jag vilja säga att jag ser hos flera av mina klienter som är yngre kvinnor. Om jag analyserar deras hormoner så kan de många gånger se ut som mina klienter som är i 50-årsåldern.
Mm.
Om de har haft mycket stress med sig i livet. Och med tanke på undervikt och hjärnan så nämnde jag att hjärnan består av väldigt mycket fett. Och om det då är så att man vid undervikten också har fått i sig alldeles för lite fett så kan man inte bygga en välfungerande hjärna om man har fettbrist. Så hjärnan består ju av runt 65% fett. Och en stor del av de fetterna är de här omega-3-fetterna. Och det går också att mäta. Och det är väldigt vanligt, har jag sett genom åren när jag mäter det på klienterna, att man har alldeles för låga nivåer av omega-3-fetterna EPA och DHA. Och det är ju faktiskt så att vi äter inte idag livsmedel som är naturligt rika på just de här EPA och DHA. Och de finns ju då, jag menar, egentligen den bästa källan för att få i sig EPA och DHA, det är ju att äta andra däggdjurs hjärnor. I och med att de också är fettklumpar, precis som vår. Och det är ju inte direkt på modet.
Nej. Även den som man kan få tag på det.
Det kan vara svårt i vårt land. Och då är ju nästa källa feta fiskar. Och det kan också vara klurigt även för den medvetna konsumenten. Den medvetna kvinnan som vet hur viktigt det är för bland annat då hjärnan och hormonerna. Att få tag på icke-odlad, vildfångad fisk ifrån rena hav. Och har man dessutom valt en kosthållning som utesluter de här feta fiskarna. Vanligtvis då man äter en huvudsakligen växtbaserad kost. Så ser jag när jag gör de här fettsyraanalyserna att man har ofta väldigt stora brister på just omega-3-fetter. Och de är väldigt centrala för hjärnans funktion, för minne och koncentration bland annat. Utöver det även cirkulation. Och så är de ju allmänt antiinflammatoriska.
Finns liksom inga enkla recept på något sätt?
Nej, det finns inte. Jag brukar säga, vi jobbar inte med one ill, one pill.
Nej.
Det är ju inte så människan funkar. Alltså vi är ju ett komplext universum. Det är därför som det är väldigt sällan som det finns en lösning. Om så fanns, då skulle vi redan göra det och alla skulle må bra. Hjärnan är ju ett väldigt energikrävande organ. Och det betyder att den behöver väldigt mycket näringsämnen. Och någonting som jag skulle vilja ta med som man sällan kanske tänker på är ju att hjärnan behöver väldigt mycket syre. Så att hjärnan består av väldigt mycket fleromättade fetter som lätt härsknar. Och samtidigt så har hjärnan ett väldigt stort behov av syre. Det är ju paradoxalt, men så är det. Okej, syre. För att vi ska kunna syresätta kroppen så måste vi ha tillräckligt med blod. Och det betyder alltså att man i helt vanliga blodprover kan titta på om man har det. Och att man önskvärt ligger optimalt inom referens. Och enkelt kan man väl säga att man inte ska ligga precis vid det lägsta referensintervallet eller till och med under då.
Pratar vi om ett HB-värde nu?
Ja, vi pratar om ett HB och en blodstatus. Vilket man vanligtvis tar när man går till sin husläkare. Och varför är det så viktigt? Jo, därför att HB och hemoglobin, det är ju ett transportprotein som krävs för att vi ska kunna transportera syre. Så har man ett för lågt HB eller för få antal röda blodkroppar, så kommer vi inte kunna transportera troligtvis optimalt med syre upp till hjärnan. Och dessutom så är det mot gravitationen. Så man måste också ha ett bra tryck. Så är man en lågtryckare av någon anledning så kan det också bidra till att man inte får upp tillräckligt med syre till hjärnan. Så varför har man en trötthet? Så de här enkla blodproverna kan verkligen ge värdefull information. Så att man inte missar. Som när man bygger ett hus. Man måste titta på grunden. Ibland är det lätt att man hoppar över de här viktiga grundbultarna. Så att därmed sagt så måste vi ha järn, tillräckligt med järn. Och självklart inte för mycket. Men det är ganska vanligt att man går med lite låga järnvärden. Och lite på gränsen kanske till för få röda blodkroppar. Så man inte missar det i onödan. Och att det var så att säga någonting så enkelt att identifiera och förhoppningsvis att man kan komma till rätta med det.
Mm.
Låt säga med en kostförändring där mer järn ingår. Men hjärnan behöver ju också väldigt mycket B-vitaminer. Och det finns många olika B-vitaminer. Och de generellt sett är viktiga för att producera signalsubstanser. Vilket vi bland annat då producerar inne i hjärnan. Och de är ju viktiga för energi, uthållighet, koncentration och definitivt då för hela minnet.
Så man ska inte bara börja ta en massa näringstillägg eller tillskott bara för att. Men och jag upplever att ditt svar är att man kan klara sig utan om man äter tillräckligt bra, men att det kan finnas ett värde i att mäta.
Ja, men absolut. Och maten ska alltid ligga till en god grund. Man kan inte hoppa över en näringstät kost. Och det är ju också för att maten innehåller många fler ämnen som är viktiga för oss än, ska vi säga, vitaminer, mineraler, fetter, proteiner, kolhydrater. Vi pratar ju om den här stora gruppen ämnen, fytokemikalier, där vi har antioxidanterna. Och där är vi ju idag, att vi vet att det är många fler grupper av näringsämnen som är viktiga. Som inte tillhör de grupper som jag precis nämnde. Och man kan inte ta, kan vi säga, kosttillskott för allting. Dessutom så är det så att i kosten så behöver man ha en stor artrikedom. Och med det också ingår det olika typer av fibrer. Och allt det här är ju väldigt viktigt för att inte få i sig en ensidig typ av näringsämnen. Därmed sagt, så om man har en intensiv livsstil, vilket är väldigt vanligt, så kan det vara så att man märker en positiv skillnad om man tar ett antal grundkosttillskott, vilket många gör. Jag brukar alltid fråga mina klienter om de har märkt någon skillnad med det de gör. Och i så fall på vilket sätt. Men det kan vara ganska svårt att veta om man behöver någonting. Och tillbaka till att kan man mäta näringsämnen på ett enkelt sätt så är det, har det ett värde. Men man måste vara medveten om att man kan inte kanske analysera alla typer av näringsämnen.
Mm.
Så igen, det finns inget enkelt svartvitt svar.
Om vi nu så där ändå ska ge ett sista så där råd så att man inte bara känner sig helt handfallen i vad ska jag äta när jag har hört på det här, för det verkar ju knepigt.
Ja, då skulle jag säga en kost åt medelhavskosten. Kanske med inslag av paleo. Och om vi tittar då på medelhavskosten och tänker oss tallriksmodellen, där man lägger halva tallriken med grönsaker som växer ovan jord. Och så tänker du färgglatt, tre olika färger på den halvan. Och sen motsvarande en fjärdedel protein. Och om det är animaliskt protein eller vegetabiliskt ifrån framförallt baljväxter. Och sen på den här sista då, fjärdedelen, som många behöver för att hålla mättnad längre och hålla sitt blodsocker jämnare, så kan man lägga till komplexa kolhydrater ifram, till exempel näringstäta gryn. För de som önskar äta glutenfritt kan det vara quinoa, hirs, bovete. Eller om man tar hela gryn av annat slag, kamotvete, exempelvis. Det kan vara råris. Eller om man tar rotfrukter, till exempel då man har gjort rotfrukter i ugn. Sen att man lägger till det vi inte blir mätta på, smaksättarna. Smaksättare gör annat. Man kan säga att det städar och motverkar att vi härsknar och rostar. Så tänk mycket kryddor. Vare sig det är färska örtkryddor, vitlök, chili, gurkmeja, ingefära, pepparrot. Och där kan man ju välja av det som man själv gillar. Om man har möjlighet, utöver det här så kan man ju lägga på aspekten att man äter så obesprutat som möjligt. Att man äter ekologiskt, där det finns möjlighet att välja det. Och vad det gäller proteinet, om man väljer animaliskt protein, att man kanske väljer då gårdsproducerat eller ekologiskt kött eller vilt. Och också för att få upp järn så kan man tänka inälvsmat som inte är så mycket på modet. Man kan också tänka sig att laga mat till exempel i järngrytor. Så äter man enligt tallriksmodellen på det här sättet så får man vanligtvis en större variation och det blir naturligt näringstätt och man väljer naturligt också bort det antiinflammatoriska. Så det jag inte har nämnt sen, det är ju de här fina fetterna och där tänker jag variation. Att man väljer då de här växtoljorna, det kan vara olivolja eller andra växtoljor. Avokado, man kanske har inslag av lite frön och nötter.
Mm. Det behöver inte bli svårare än så.
Nej, det kan vara precis så.
Och sen kan man få äta lite bär och kanske lite frukt emellanåt.
Jajamensan. Så att bären är ju, det som är så fantastiskt med bär är att de är så färgrika. Och alla de här olika färgerna är olika antioxidanter. Njut av någon frukt.
Mm.
Efter säsong exempelvis. Hur var det innan vi hade maskinerna? När vi själva var tvungna att så och bruka jorden och sen slå ner säden med lie. Det var väldigt mycket jobb involverat för att sen banka ut säden och därefter kunna baka ett bröd. Eller när du själv var tvungen att mjölka din kossa, get, kamel eller vad du nu mjölkade. Det var väldigt värdefulla livsmedel. Så att man kan använda det som inslag men kanske inte basera sin kost på det. Och det är ju så man traditionellt har ätit mejeriprodukter. Och man var ju också tvungen att syra de produkter som blev kvar innan kylskåpet kom. Och man gjorde ostar eller man kanske gjorde yoghurt. Så man kan ha med sig det tänket tycker jag.
Mm.
Så det handlar alltså om proportioner.
Oj Maria, det är mycket värdefull kunskap här och det är jättespännande. Jag skulle kunna sitta här väldigt länge. Men vi ska runda av det här och då vill jag bara ge dig chansen.
Jag skulle vilja ta med en pärla och det är just det här med vikten av rörelse. Vi är ju en evolutionsvarelse och med tanke på att vi sitter så mycket idag, vad följden av det kan bli. Och det är nämligen så här att vi har ju energifabriker inne i vår cell. Och dessa energifabriker, mitokondrierna, de kräver rörelse för att nybildas. Det betyder alltså att varje gång man rör på sig så får vi fler energifabriker som kan göra att vi får mer energi. Och motsatt, att ju mer stillasittande vi är, desto sämre plattform eller ja, funktion får de här mitokondrierna. Och låt säga att du inte kan röra dig, att du är sängliggande, du kanske kan göra något. Vifta på tårna, veva med armarna, för jag kan verkligen känna motstånd. Men gör det någon skillnad detta, promenerande och så vidare? Det gör det. Så den tog jag med mig för att förankra så att det inte blir så abstrakt och tråkigt att höra det här rör på dig.
Mm. Bra! Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden nu. Andra gången gilt. Vi får se. Det kanske blir mycket följtankar och frågor på det här. Jättespännande. Vilken kunskap du har.
Jätteroligt att vara med här, Åsa. Ja. Jättetack för det.
Som Maria sa så kan man läsa ut mycket av hur man ser ut och mår. Och jag hoppas att du uppskattat avsnittet och gillat det du hört. Eller kanske ogillat det du hört. Men ja, jag hoppas i alla fall att du har hittat anledningar att fundera på ledtrådar och signaler som du uppfattar. Självklart så finns det lite extra material i form av länkar på klimakteriepodden.se och Facebook-sidan. I nästa avsnitt så kommer ingen mindre än kemisten, journalisten och inte minst löparen och influensen Petra Månström. Hon är också känd som Maraton Petra. Vi ska tala om hur och varför man kan motivera sig att springa. Varför just löpning kan vara ett bra sätt att få igång systemet. Och så berättar Petra om sina utmaningar med ätstörning, störtblödningar och hur det var att komma i klimakteriet på grund av medicinering. Så missa inte det, ett personligt och öppet samtal. Mig och Åsa Melin kommer du i kontakt med på Instagram och Facebook under Klimakteriepodden. Och hemsidan klimakteriepodden.se kan jag varmt rekommendera för den som vill söka på innehåll och ämnen, bland annat tidigare publicerat. Och dessutom en massa extra material i form av länkar och allting är nyligen uppdaterat. Så ja, vill du komma i kontakt med mig så kan du också mejla på info@klimakteriepodden.se. Tusen tack för att du har lyssnat och hoppas du är med snart igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.